Ingen vet det egentligen. Då han plötsligt insåg att han inte visste vem han var, rusade mullarnas Rodin ut på gatan och letade efter någon som kunde känna igen honom. Det var mycket folk i rörelse, men han var i en främmande stad och han hittade inget bekant ansikte. Plötsligt befann han sig i en snickarverkstad. Vad kan jag stå till tjänst med? Frågade snickaren och steg fram. Nasrudin teg. Får det kanske vara något i trä? En sak i sänder, sa mullan. För det första, såg du mig komma in i din verkstad? Ja, det gjorde jag. Bra. För det andra, har du någonsin sett mig förut? Aldrig någonsin. Hur vet du då att det är jag?
Thank you.
Vågorna vräkte sig majestätiskt mot klipporna. Var djupblå bölja krönt av det vitaste skum. Nasruddin, som såg denna syn för första gången, blev för ett ögonblick överväldigad. Sedan gick han ner till strandkanten, tog lite vatten i sin kupade hand och smakade på det. Tänk, sa mullan, att någonting med sådana pretensioner inte är värt att dricka. Predikan. En dag tänkte byborna att de skulle skoja med Nasruddin. Eftersom han ansågs vara en helig man av något odefinierbart slag gick de till honom och bad honom hålla en predikan i deras moské. Han samtyckte. När dagen var inne steg Nasruddin upp i predikstolen och talade. Gott folk, vet ni vad jag tänker säga till er? Nej, det vet vi inte, skrek de. Tills ni vet kan jag inte säga något. Ni är för okunniga för att man ens ska kunna börja göra något med er, sa mullan, som plötsligt överväldigades av harm över att så okunniga människor skulle ta upp hans tid. Han klev ner från predikstolen och gick hem. Lätt förtretade begav sig en delegation ånio till hans hus och bad honom predika följande fredag, bönedagen. Nasruddin började sin predikan med samma fråga som förra gången. Denna gång svarade församlingen som en man. Ja, vi vet. I så fall, sa mullan, finns det ingen anledning för mig att uppehålla er längre. Ni kan gå. Och han återvände hem. Efter att ha låtit förmå sig att predika för tredje fredagen i följd började han sitt anförande som förut. Vet ni eller vet ni inte? Församlingen var beredd. Några av oss vet och andra inte. Utmärkt, sa Nasruddin. Låt då de som vet förmedla sin kunskap till de som inte vet. Och han gick hem. Thank you. Dolda djup. En dag var mullan på marknaden och såg fåglar till salu för 500 realer styck. Min fågel, tänkte han, de är större än någon av dessa, är värd mycket mera. Nästa dag tog han sin älsklingshöna med till marknaden. Ingen ville ge honom mer än 50 realer för den. Mullan började skrika: gott folk, detta är en skandal. Igår sålde ni bara hälften så stora fåglar för 10 gånger det priset. Någon avbröt honom: Nasrudin, det var papegojor, talande fåglar. De är värda mera för att de kan tala. Dåre, sa Nasrudin. De där fåglarna sätter ni värde på bara för att de kan tala. Den här, som har underbara tankar och ändå inte förargar folk med en massa prat, den försmår ni. Varför inte? Nasrudin gick till en butik där man förde allt möjligt smått och gott. Har du spik? Frågade han innehavaren. Ja. Och läder, bra läder. Ja. Och snöre? Ja. Och färgmedel? Ja. Varför i herrans namn gör du då inte ett par skor? Thank you. hur man håller det igång. Mullarna Srodin brukade stå på gatan på torgdagarna och bli utpekad som idiot. Det hjälpte inte hur ofta folk erbjöd honom ett stort och ett litet mynt. Han valde alltid det mindre. En dag sa en vänlig man till honom: Mulla, du ska ta det större myntet. Då får du mera pengar och folk kommer inte längre kunna göra dig till åtlöje. Det är kanske sant, sa Nasrudin. Men om jag alltid tar det större så kommer folk att sluta ge mig pengar för att bevisa att jag är mer idiotisk än dem. Då skulle jag inte ha några pengar alls. Katten och köttet. Nasrudin gav sin fru ett stycke kött som hon skulle laga till och bjuda deras gäster på. När målet serverades fanns det inget kött. Hon hade ätit upp det. Katten åt upp allt sammans, hela 2 kilo, sa hon. Nasrudin la katten på vågen. Den vägde 2 kilo. Om detta är katten, sa Nasrudin. Var är då köttet? Om å andra sidan detta är köttet, var är katten?
Thank you.
måste vara en av dem. Det fanns två tvillingbröder i Nasruddins by. Och en dag fick han veta att den ena var död. Då han fick se en av dem på gatan rusade mullan fram till honom. Vem av er var det som dog? Dräkten. Jalal, en gammal vän till Nasruddin, hälsade på en dag. Mullan sa: "Det gläder mig att se dig igen efter så lång tid, men jag är just på väg ut för att göra några visiter. Kom med mig så får vi prata." "Låna mig en snygg dräkt", sa Jalal, "för som du ser är jag inte klädd för att gå på visit." Nasruddin lånade honom en mycket fin dräkt. På det första stället presenterade Nasruddin sin vän: "Detta är min gamle kamrat Jalal. Men dräkten han bär, den är min." På vägen till nästa by sa Jalal: "Hur kunde du säga något så dumt? Dräkten är min, va? Gör inte om det." Nasruddin lovade. När de hade satt sig till rätta i nästa hus sa Nasruddin: "Detta är Jalal, en gammal vän som kommit på besök. Men dräkten är hans." Då de gick därifrån var Jalal lika förargad som förut. "Varför sa du så? Är du tokig?" "Jag ville bara gottgöra det förra. Nu är vi kvitt." Om du inte har något emot det, sa Jarla långsamt och med eftertryck, så säger vi inte ett ord till om dräkten. Nasruddin lovade. På det tredje och sista besöksstället sa Nasruddin, får jag presentera Jalal, min gode vän, och dräkten han bär. Men dräkten får vi inte säga någonting om, eller hur? Alternativet. Jag är en gästfri människa, sa Nasruddin till sina kumpaner i tehuset. Bjud hem oss alla då, på kvällsmat, sa den girigaste. Nasruddin samlade ihop hela skaran och gick hemåt med dem. När han var nästan framme sa han, jag går i förväg och varskor min fru, vänta här ni. Hans fru gav honom en örfil när han berättade saken för henne. Det finns ingen mat i huset. Skicka iväg dem. Det kan jag inte. Ryktet om min gästfrihet står på spel. Nå, gå då upp i övervåningen så ska jag säga till dem att du är ute. Efter närmare en timme blev gästerna otåliga och samlades runt dörren och ropade. Släpp in oss, Nasruddin. Mullans fru gick ut till dem. Nasruddin är ute. Men vi såg honom gå in i huset och vi har iakttagit dörren hela tiden. Hon teg. Mullan som kikade på dem från ett fönster i övervåningen kunde inte behärska sig. Han lutade sig ut och ropade. Jag kan ju ha smittit ut genom bakdörren.
Thank you.
Allt jag behövde var tid. Mullan köpte en åsna. Någon sa till honom att han måste ge den en viss mängd mat varje dag. Detta ansåg han vara för mycket. Han beslöt att han skulle experimentera med att vänja den vid mindre mat. Varje dag minskade han därför dess ranson. När till sist åsnans mat hade reducerats till nästan ingenting föll den ihop och dog. Synd, sa mullan. Om jag hade fått lite mer tid på mig innan den dog kunde jag ha vant den vid att leva på ingenting alls. Smyga sig på sig själv. Nattvakten Bedar ertappade mullan när denne mitt i natten var i färd med att bryta upp sitt eget sängkammarfönster utifrån. Men vad håller du på med, Nasruddin? Har du låst dig ute? Shhh! De påstår att jag går i sömnen. Jag ska försöka överrumpla mig själv och få klarhet i saken. Thank you. lika goda kålsupare. En skojare utmanade Nasruddin i tehuset. Det sägs att du är väldigt slug. Men jag slår vad om 100 guldmynt att du inte kan lura mig. Det kan jag, vänta bara på mig, sa Nasruddin och gick ut. 3 timmar senare väntade mannen fortfarande på Nasruddin och hans trick. Till sist erkände han att han hade blivit lurad. Han gick till mullans hus och ställde in en säck med guld genom fönstret. Nasruddin låg på sängen och planerade sitt trick. Han hörde klirret av mynt, fann säcken och räknade guldet. Bra, sa han till sin fru. Försynen har sänt mig något att betala mitt vad med om jag förlorar. Nu behöver jag bara tänka ut någon list för att lura den där skojaren som säkert väntar otåligt på mig i tehuset. Någonting föll. En väldig duns hördes från Nasruddins rum och hans fru sprang dit. Ingen fara, sa mullan. Det var bara min kappa som föll till marken. Va? Och födde ett sånt väsen? Ja, jag var i den när det hände. Thank you. Analfabet kom till Nasruddin och bad att han skulle skriva ett brev åt honom. Det kan jag inte, sa mullan, för jag har bränt mig på foten. Vad har det med brevskrivandet att göra? Eftersom ingen kan läsa min handstil blir jag så illa tvungen att resa någonstans för att få brevet uttytt. Och jag har ont i foten. Så då är det ju ingen idé att jag skriver brevet. Eller hur? Den oväntade faktorn. Två män grälade utanför Nasruddins fönster mitt i natten. Nasruddin steg upp, svepte in sig i sin enda filt och sprang ut för att försöka få slut på oljudet. När han försökte tala förstånd med fyllbultarna ryckte den ena till sig hans filt och båda sprang därifrån. Vad bråkade de om? Frågade hans fru när han kom in. Det måste ha varit filten. När de fick den tog grälet slut. Thank you. Vem är jag? Efter en lång resa befann sig Nasruddin i folkvimlet i Bagdad. Det var den största staden någonsin sett. Och människorna som myllrade genom gatorna gjorde honom förvirrad. Jag undrar hur folk kan hålla reda på sig själva och vilka de är på en sån här plats, sa han för sig själv. Sen tänkte han, jag måste komma ihåg mig själv ordentligt. Annars kan jag tappa bort mig. Han skyndade sig till en karavanserai. Där satt en skälm på sin säng bredvid den som Nasruddin fått sig tilldelad. Nasruddin tänkte att han skulle vila middag, men han hade ett problem. Hur han skulle hitta sig själv igen när han vaknade. Han anförtrodde sig åt sin granne. Enkelt, sa skämtaren. Här är en upplåst ballong. Knyt den runt ditt ben, lägg dig och sov. När du vaknar letar du bara efter mannen med gummiblåsan. Och det kommer att vara du. En utmärkt idé, sa Nasruddin. Några timmar senare vaknade mullan. Han tittade efter ballongen och fann den bunden runt skälmens ben. Ja, det där är jag, tänkte han. I ett anfall av fruktan började han sedan bulta på den andra mannen. Vakna, någonting har gått galet, precis som jag trodde. Din idé var inte alls bra. Mannen vaknade och frågade vad som stod på. Nasruddin pekade på ballongen. Jag kan se av ballongen att du är jag. Men om du är jag, vem i Herrens namn är då jag?
Jag har lyssnat till Mulla Nasruddins bedrifter av Idris Shah i översättning av Claes Hylinger. Uppläsare Sven Lindberg. Musik av och med Richard Pilat och Dror Feiler. Urval och regi Carl Dunér. Producent och tekniker Erik Möblius.
Men nu blir det alltså radioteater här i P1. Vi hör Mulla Nasruddins bedrifter. Och den här föreställningen kunde höras första gången i januari år 2001.
Radioteatern ger Mulla Nasruddins bedrifter. En samling sufiska historier sammanställda av Idris Shah i översättning av Claes Hylinger. Uppläsare Sven Lindberg. Musik av och med Dror Feiler och Richard Pilat. Urval och regi Carl Dunér. Först en introduktion av Claes Hylinger.
Historierna om Mulla Nasruddin är inte särskilt kända i vårt land. Fast under 1900-talet har kommit ut 4 böcker med Nasruddin-historier på svenska. I Centralasien är de var mans egendom. De berättas människor emellan, från Grekland i väster till Afghanistan i öster. Nasruddin är något av en folkhjälte som sätter överheten på plats, finurlig och slagfärdig, en vis dåre som ingen kan komma åt. Han är mycket populär. I Turkiet kan man till och med besöka den plats där han ska vara född och se hans grav från slutet av 1200-talet. Det är bara det att det inte finns några bevis för att han någonsin har existerat. Poängen med Nasruddin-gestalten är att den är tidlös och odefinierbar. En är Nasruddin en fattig bonde, en är han en vördad domare, en lever han på medeltiden, en i våra dagar. Ibland spelar han den upplystes roll, ibland dumbommens. De historier vi ska höra är hämtade från 3 volymer som har sammanställt av Idris Shah. Shah är en afghansk författare och tänkare som har återutgett mycket av den klassiska sufiska litteraturen. Till vilken Nasruddin-historierna räknas. De sufiska mystikerna använder Nasruddin i sin undervisning. Historierna är bland annat avsedda att frysa situationer där vissa medvetande tillstånd blir synliga. Alltså tankens krumbukter hejdas ett ögonblick så att man kan få syn på dem. De menar att Nasruddin är spegeln i vilken man ser sig själv. Många av dessa anekdoter har funnits med sedan medeltiden och några av dem har vandrat ut i världen och gjort lycka som roliga historier på egen hand. Man kan känna igen en och annan från Molière och Ludvig Holberg. Någon hittade jag som skämtteckning hos OA. Det var den om han som anser att månen är nyttigare än solen, för den skiner när det är mörkt. Och några hade jag hört på skolgården som pojke. Till exempel den om mannen som strödde ut ett vitt pulver runt sitt hus. Någon frågade vad det var. Det är tigerpulver, sa mannen. Det håller tigrarna borta. Men här finns ju inga tigrar. Nej, där ser du. Jag har märkt att somliga människor blir irriterade när man påstår att det kan finnas något djupare i dessa historier. Som om det skulle förstöra nöjet. Men det finns ingen anledning. Man kan nöja sig med att bara ha roligt, som de flesta gör. För den som söker något mer finns kanske det också. I början av den ojämförliga Mulla Nasruddins bedrifter har Idris Shah placerat ett litet motto. Det lyder: Mulla Nasruddin, dervischernas ledare och herre över en gömd skatt, en fullkomlig människa. Många säger, jag ville lära mig, men här har jag bara funnit galenskap. Dock, skulle de söka djup visdom någon annanstans, kommer de kanske inte att finna den. Ur Nasruddins undervisning, manuskript från Bukhara 1617 av Avlahi Mutlak, den kompletta idioten. Och nu till historierna.
Thank you.
Ingen vet det egentligen. Då han plötsligt insåg att han inte visste vem han var rusade mullarnas Rodin ut på gatan och letade efter någon som kunde känna igen honom. Det var mycket folk i rörelse, men han var i en främmande stad och han hittade inget bekant ansikte. Plötsligt befann han sig i en snickarverkstad. Vad kan jag stå till tjänst med? Frågade snickaren och steg fram. Nasrudin teg. Får det kanske vara något i trä? En sak i sänder, sa mullan. För det första, såg du mig komma in i din verkstad? Ja, det gjorde jag. Bra. För det andra, har du någonsin sett mig förut? Aldrig någonsin. Hur vet du då att det är jag?
Only this attitude seems to be very deep, meaningful, that the world is just a background. Without it, you cannot become aware of your inner consciousness. I will tell you one story. One man, very rich, richest in his country, became disturbed. Became frustrated. He felt life is meaningless. He had everything that could be purchased, but all that can be purchased proves meaningless. Only something that cannot be purchased can have real meaning. He had everything he could purchase. He could have purchased the whole world. But what to do now? He was frustrated, deep discontent with him. So he gathered all his valuable ornaments, gold, jewels, everything, in a big bag, and he started on a travel, just to find a man who can give him something valuable. A glimpse of happiness, and he will present this whole, his whole life's earning to him. He went from one teacher to another, traveled and traveled, and no one was able even to give him a glimpse of happiness. And he was ready to give everything, his whole kingdom. And then he reached a village. Asking for Mulla Nasruddin, he was a fakir living there. So the village man said, he is just sitting outside the town, meditating under a tree, you go there. And if he cannot give you a glimpse of happiness, then forget it. Then you will never get it. Then you can go to the corners of the world. If this man cannot give you a glimpse, then there is no possibility. So the man was very excited. He came to Nasruddin. He was sitting under a tree and was just, sun was setting. The man said that I have come for this purpose. My whole life's earning is here in this bag, and I will give it to you if you can give me a glimpse of happiness. Mullah Nasruddin listened. The evening was descending. It was becoming dark. Without answering him anything, he snatched the bag from the rich man and ran away. Of course, the rich man followed him, crying, weeping, screaming. The village streets were known to Mullah Nasruddin. They were not known to the rich man. He was a stranger. So he couldn't get him. All over the village, the whole village started following them. Nasruddin was running away, just round and round. And the man was mad. He was crying, I have been robbed of all my life, of all my riches. I am a poor man, I have become a beggar. He was weeping like anything. And then Nasruddin reached to the same tree, just put the bag before the tree and went behind the tree to hide there. The man came there. He fell on the bag. He started weeping in happiness. Nasruddin looked from the tree and said, are you happy, man? Have you a little glimpse? The man said, I am as happy as anyone can be on this earth. What happened? To have a peak, a valley is needed. To feel happiness, unhappiness is needed. To know the divine, the world is needed. The world is just a valley. The man is the same. The bag is the same. Nothing new has happened. But now he says he is happy. As happy as anyone can be on this earth. And just a few minutes before he was miserable. And nothing has changed. The man is the same. The bag is the same. The tree is the same. And nothing has changed. But the man is now happy, dancing. The contrast has happened. Consciousness gets identified because through identification the world is. And through the world you can regain yourself. When Buddha attained, he was asked, what have you achieved? He said, nothing. On the contrary, I have lost much. I have not attained anything because whatsoever I have attained, now I know, was always there. It was my nature. It was never taken away from me. So I have not achieved anything. I have achieved that which was already there, already achieved. I have lost only my ignorance. Identification is ignorance. It is part of this great play, this cosmic leela, this cosmic play, that you will have to lose yourself to find yourself again. This losing yourself is just a way, and the only way, to regain yourself. If you have lost already too much, you can regain. If you have yet not lost yourself enough, you will have to lose more. And nothing can be done before that. No help is possible before that. Unless you are lost completely in the valley, in the darkness, in the samsara, in the world, nothing can be done. Lose so that you can gain. This looks paradoxical, but this is how the world is, the very process is.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet när orsaken inte är brist på förstånd, men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs intet annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende gör offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Ett meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går.
Mästaren är som en bassäng där man lär sig simma. När du en gång lärt dig är alla haven dina.
En bra dag. Mm. I kronprinsessans liv, hur ser den ut?
Men jag har lärt mig mycket. Det är en bra dag. Det känns skönt, jag älskar att lära mig.